Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Hej närradiolyssnare, jag heter Tommy Dickens och hälsar dig hjärtligt välkommen till dagens program i Radio Nolaskogs. Det är nu på fjärde året som vi inför sommaren sänder en sommarstafett som vi kallar det. Vi programledare som idag samlas i studion ska berätta ett sommarminne var för dig som lyssnar på radion och för varandra. Och mitt emot mig i studion sitter Sven Lindblom. Välkommen Sven.
Tackar.
Du ska efter min sommarmusik berätta ditt sommarminne och sen så ska du för Karin Bergström och Karin ska berätta för Kjell-Erik och så vidare. Så fortsätter vi. Och vad kommer du att berätta?
Ja, jag kommer berätta om segling och förhållandet mellan Sverige och framförallt Österbotten, ja. Sverige-Finland.
Det låter spännande. Och mellan varje minne så kommer vi att spela lite musik också. Men jag ska också säga att det här är inte vårt sista program inför sommaren. Nästa tisdag den 23 maj så ska vi nämligen göra lite reklam inför kommande sommarsemesterprat. Vi ska spela upp ett antal klipp från tidigare års semesterprat. Och jag lovar att det är roliga och spännande klipp som vi hoppas ska inspirera dig att lyssna i sommar eller kanske leta fram tidigare semesterprat i vår poddradio på radioovik.se. Där finns nu 150 stycken genomförda semesterprat från de 5 år vi hållit på. Och innan vi sätter igång ska jag också berätta att efter vår stafett om kanske sådär en trekvart så kan du lyssna på Görel Brattström som läser en novell av Birgitta Lindqvist, I nöd och lust. Ja, mitt sommarminne handlar om en rolig försommardag i den härliga ungdomstiden på 60-talet när jag pluggade till arkitekt på KTH i Stockholm. De 4 åren hade jag förmånen att få dela lägenhet med en studiekamrat som hette Hasse. Vi gick alltså samma utbildning och vi hade träffats under militärtjänsten i Östersund och han erbjöd mig då att bo med honom i sin lägenhet. Det var väldigt svårt att hitta boende på 60-talet i Stockholm, minst lika krångligt som det är idag, så jag hade tur. Lägenheten låg i ett av de fina funkishusen vid Klara sjö på Kungsholms strand, ett stenkast ifrån centralen. På höghusets tak fanns en stor takterrass med fin utsikt över hela stan, och den var tillgänglig för alla som bodde i huset. Den takterrassen har en roll i mitt sommarminne. På vårvintern före den här sommaren hade jag varit färdledare på en student, för en studentgrupp i Enafors i Jämtland. På skidor alltså. På den resan fanns 2 tjejer med som var väldigt pigga på roligheter. Och Hasse och jag träffade dem en kväll, det var väl på något anställe tror jag. Och efter det så tyckte vi att vi kunde hitta på något kul med dem. Båda 2 var från Djursholm, överklassens bostadsområde. Så vi kom på att vi skulle bjuda dem på en riktig överklassmiddag. Sagt och gjort. Vi skickade med posten riktigt stiliga inbjudningskort där vi inbjöd till middag med högtidsdräkt och allt tjusigt vi kunde hitta på. Av Hasses mamma lånade vi linnedukar och tjusigt porslin och silverbestick och glas och kandelabrar och hela baletten. Och vi letade fram häftiga recept på lyxmat och så köpte vi vin och sprit och lånade frackar. Med alla accessoarer. Och det bästa av allt, vi engagerade en hovmästare för kvällen. Det var vår kompis Ålev som alltid var pigg på skoj. Han skulle också förstås ha frack och vara seriös till 1000. Så vid den utsatta tiden den aktuella dagen var vi beredda. Det var på eftermiddagen och försommarsolen brassade. Det ringde på dörren och där stod 2 tjusiga damer i långklänningar med uppsatt hår. De hade fattat. Vi ledsagade damerna arm i arm upp till takterrassen där vi promenerade runt i solen och förevisade utsikten. Allt under högtidlig konversation. och strax dök hovmästaren upp i frack uppe på takterrassen med en silverbricka med fyra glas och en champagneflaska och jordgubbar. Han serverade högtidligt i bästa Downton Abbey-stil. Och när vi var nöjda med drinken gick vi ner till lägenheten där vi hade gjort bordet så stort som möjligt med vit linneduk, vackert dukat med alla tänkbara bestick och glas och kandelabrar med tända ljus. Sen serverade vår hovmästare oss förrätt med vin, varmrätt med vin, efterrätt med vin och kaffe med avec. Allt under högtidlig konversation. Men visst, allt eftersom glasen tömdes så smög ju in lite fnitter också emellanåt. Och när vi var färdiga så satte hovmästaren på en vinervals på grammofonen. Men efter den dansen kunde vi inte hålla oss längre. Vi satte på en Elvis-platta och rockade loss alla fem resten av kvällen. Och några dagar senare fick vi ett tjusigt kort med tack för senast. Ja, det var mitt sommarminne som jag aldrig glömmer. Vart damerna tog vägen sen i livet har jag absolut ingen aning om. Men om det är någon av dem som lyssnar nu så då kan du väl höra av dig.
Men det var trevligt att höra.
Mm. Nu vill jag lyssna på en härlig vårsommarlåt. Det är Orfej Drängar som sjunger Under rönn och syren, mer känd som Blommande sköna dalar. Sen får du berätta, Sven.
Ja, välkommen i studion, Karin Bergström. Jag heter Sven Lindblom och nu ska jag ta vid där Tommy slutade och berätta midsommarminnet. Det handlar mycket om segling och Österbotten, framförallt då Finlands svensk historia. Det är ju 100 år i år sedan Finland blev självständig stat, så att jag vill för dig och för lyssnare rekapitulera lite grann. Sverige och Finland var ju gemensam nation i 600 år ända fram till 1809. Och 1809 års krig mellan Sverige och Ryssland. Så då förlorade vi Finland till ryssarna. Och slagen stod ju även i Västerbotten och Norrbotten. Och det har ju fast sagts att sista slaget stod vid Ratan. Och det är en minnessten också för det. Men senare tids forskning, framförallt av Per Tingbrand då från Piteå, så har ju visat att det sista slaget, och förhoppningsvis också det sista alltså, men det senaste, och som jag nämnde, förhoppningsvis det sista, det var vid Pitsundet. Och det var ett sex dokumenterat att det var sex svenskar som föll, och ett 20-tal och ryssar och en massa skadade förstås. Och så sent som 1999 då reste man en minnessten vid Pitsundet då till minne av det här slaget, med kung Carl Gustav och kronprinsessan Victoria närvarande och ett flertal höga ryska dignitärer. Och då avläckte man den här minnesstenen. När Pitsundsbron byggdes så då gjorde man en arkeologisk undersökning 1982, och när bron skulle byggas då, och då hittade man också kanonkulor och annat från det här slaget vid Pitsundet. Sen då från 1809 så då blev ju då Finland ett ryskt furstendöme, och ryssarna var ganska snälla på den tiden, så de gav ju Finland en hel del självständighet. Och 1917 då utropade Finland sig som självständig nation, och den 6 december infaller då självständighetsdagen. Och det är det här då att jag har seglat över till Finland 25 gånger plus minus 5, men det var många gånger i alla fall. De första redan på 70-talet när jag utgick ifrån Piteå. Och det har gjort att vi har blivit bekanta med en del österbottningar, och i Jakobstad där finns det ett skepp som heter Vegas, och det är krigsskadeståndsfartyg som de håller på att restaurera då i Jakobstad. Och det där är ju ett stort fartyg då som stackars finnarna fick leverera till Ryssland som krigsskadestånd. Finland fick också bygga isbrytare och till ryssarna i krigsskadestånd för sin självständighet. Och vi har alltså med våra upprepade seglingar till Österbotten sett på de här och förstått att finnarna har haft kämpet att klara sin självständighet. Dessutom fick de ju strida också i två krig under andra världskriget, så att vi har en viss beundran för det finska folket. Och vi tycker att nu när de firar 100 år som självständig nation, då firas ju det med hembygdsfester runt hela Finland. Och vårt mål för sommaren är då att vi ska besöka en hembygdsfest i Österbotten med sån här 100-årsfirande och hjälpa finnarna att fira sin självständighet. Och det handlar ju mycket om segling som sagt. Och vi använder ju då Bottenhavet och Bottenviken som kommunikationsled fortfarande. För oss är det inget märkvärdigt att segla över, utan det är helt enkelt ett sätt att färdas. Men en av de här seglingarna, den var ändå lite speciellt, och det var väl det jag tänkte att det var ett speciellt sommarminne. Vi seglade, var i Vasa, och så seglade vi ut därifrån, och det var väl lite blåsigt och regnigt var det också, men vi ville hem mot Nordmaling som är min födelsekommun. Så vi gick ut ändå ganska tidigt på morgonen och trots att det både regnade och blåste. Och Vasa skärgården är ju väldigt jobbig och dryg, så att det dröjde ända tills vi kom. Vi hade väl seglat 3 timmar innan vi kom till de yttersta skären. Och då kom någonting som aldrig har hänt förr eller senare, men som sjömän brukar tala om. Det kommer en sån där monstervåg, när det kan komma vågor från två olika håll samtidigt. Och det var just precis vad det hände här. Det kom alltså en jättevåg som, vi hörde inget vågbrus eller någonting i förväg, utan helt plötsligt var det precis som att det var ett vattenfall som dränkte oss uppifrån och ner. Sittbrunnen blev full med vatten, Och en jolle som vi hade på släp, den vattenfylldes så mycket så den försvann helt under vattnet med kölen upp. Men linan höll och allting annat höll. Och sittbrunnen var ju så konstruerad att den rinner ju tom efter ett tag. För efter en durken i sittbrunnen är ju högre, ligger ju högre än vattenytan utanför. Så att vi klarar ju allting helt. Och då säger jag till min bror, vad gör vi nu då? Vi var bara två stycken ombord, min yngste bror och jag. Vad gör vi nu då? Ja, vi gett ju kämpa igenom, vad han blir hans svar. Vi gett ju tjå igenom på västerbottniska. Och då förstod jag ju att vi var ju inte färdiga att gå under inte. Och att vända tillbaka till Vasa 3 timmar till, då skulle det betyda att vi har varit ute 6 timmar och varit vid utgångspunkten fortfarande. Så det var ju heller inte riktigt att tänka på, utan vi fortsatte. Och jollen, den började rycka så mycket i bogserlinan så att den kom på rätt köl och den ryckte och skvalpade. Så den, efter 10 minuter så hade den ju tömt sig själv på vatten så att den flöt den ju som en kork igen. Och så kunde vi fortsätta mot Sverige. Och med det har jag alltså upplevt den där monstervågen nu för en enda gång på alla dessa 25-30 år som jag har seglat på Bottenhavet och Bottenviken. Så, och den här monstervågen som kommer någon gång emellanåt, det är ju omtalat bland sjömän och i sjöfartslitteraturen lite här och där i världen. Så det var den där monstervågen som höll på att dränka oss. Men trots att vi hade då regnställ förstås så trängde ju vatten in i halslinningen och armar och sånt där. Så att vi blev ordentligt blöta innan vi kom hem. Men det är en annan sak. Nu tänkte jag fortsätta och för dig och lyssnarna få spela den här balladen om Gustav Blom från Västerås med Evert Taube. Och det är 2 stycken verser där som jag tycker speciellt mycket om. En börjar med, jag ville ut och segla, jag ville lukta hav. Och det vill man ju den här årstiden mer än någonsin. Och så i sista raden, i sista versen då är ju Evert Taube så förutseende så sjunger han, jag hellre svarta barn än vita i Sing Sing. Varsågoda.
Gamla Highland Rover, en båt från Aberdeen. Vi låg ut i San Pedro och lastade gasolin. Där träffade jag i docken på Texacos kontor en man från San Francisco som hade mött min bror. Men det var inte detta jag skulle tala om. Det var om mannen själv och hans namn var Gustav Blom. Jag smugglade åt honom en flaska Calvados. Han var från Västergötland och uppfödd i Borås. På 90-talet kom jag till New York som matros. På Klara sade Blom, det var en bark från Mönsterås. I Nordatlanten fick vi en snöstorm ifrån nord. Kaptenen styrman och vår däckslast allt gick överbord. Som jag var äldst i Skansen så tog jag nu befäl och seglade på kompassen till Newfoundland allt gick väl. Och när vi kom till New York så blev det rättegång. Men jag gick klar och seglade som bossman till Geelong. Kom i själva rushen och reste för den skull som digger ut till Narrow Mine. Jag ville gräva guld. Jag grävde och jag vaska och skötte min affär. Och när jag kom till Melbourne, ja då var jag miljonär. Jag ville ut och segla, jag ville lukta hav. Jag köpte mig en skonare till Queensland mig begav. Jag började fiska färdor, jag tappade mitt guld. Förlorade en 500 000 blott för en kvinnas skull. Hon var från Fiji Island, jag föll i hennes garn. Och tvillingar hon fick, det var 2 nästan svarta barn. Så kom den tredje pojken, men den må tro var vit. Jag for till San Francisco och tog pojken med mig dit. Där har jag nu min business, jag har ett slakteri. Butiken ville jag att pojken skulle stå ut i, men han sov alla dagar och söp varenda natt. Hans hud var vit, hans ögon blå, men själen den var svart. Nu sitter han i Sing Sing, utmärglad som ett lik, och själv går jag och sörjer i min blodiga butik. Men mina svarta pojkar på Fidje kära bror, ni plöjer söderhavet blå och hedrar far och mor. Jag tänker på den tiden, jag längtar ner till den. De är ju nästan svarta, men de har ett lyckligt hem. En skiftning i kulören, det gör väl ingenting. Nej, hellre snälla svarta barn än vita i Sing Sing. Nej, hellre snälla svarta barn än vita i Sing Sing.
Ja, då har du min tur, Karin Bergström. Med mig i studion så har jag Kjell-Erik Sellgren. Hej Kjell-Erik.
Hej och tack så mycket för introduktionen.
Ja, jag kommer att berätta om sommaren 1954. Och det är midsommarafton. Midsommarafton inföll på lördagen för andra gången i historien. Tidigare hade midsommarafton infallit den 24 juni, Johannes Döparens dag. Men från och med 1953 så var midsommardagen en lördag. Vi sitter hela familjen i en roddbåt på väg från Nabben i Bodum, där Dekarsöbron nu är. På väg ut i Hornösundet till mormor och morfars sommarstuga. Pappa har tagit semester en vecka tidigare för att det ska bli solförmörkelse till veckan. Och det är en mycket stor händelse i min pappas liv. Pappa ror roddbåten och där sitter mamma, min bror Jörgen och jag. Plus en massa packning. Vi har ju mat och kläder och dyligt sängkläder. Och gud vet allt med oss i den här roddbåten. Och det regnar och det blåser och det går tungt för pappa. Och vi lider i princip med pappa alla tre. Och för att lätta upp stämningen så öppnar mamma en påse igen av kartongerna med mat. Och vi får varsitt äpple. Ett helt äpple. Och det säger ju lite grann om situationen. Vanligtvis fick man ett halvt äpple på den tiden. Det är de gulgröna kleoäpplena, sommaräpplena, som doftar så otroligt gott. Så det underlättar lite grann att få tugga i sig det här äpplet med lite regnvattensmak. Plötsligt så spotta pappa på durken och det small till. Oj, säger han och skrattar, och vi ser en svart glugg i mun på han. Det där var min guldtand. Vilken tur att jag inte spotta över relingen. För då hade ju naturligtvis den där tanden försvunnit. Onsdagen efter den här midsommaren den 30 juni så var det total solförmörkelse. Och det innebär ju att månen helt och hållet täcker solskivan. Alltså det var total solförmörkelse här i våra trakter. Och det var ju länge sedan det hade varit en total solförmörkelse. Det hade varit 1945. Men den hade varit så kallad partiell. Och det skulle dröja, och det kommer att dröja ända till 2100-talet innan det blir en sån här total solförmörkelse i våra trakter. Och det här hade ju pappa naturligtvis läst på om och var mycket förberedd på. Han hade till exempel, han hade en bälgkamera med glasplåtar, och där hade han exponerat glasplåtarna så de var alldeles svart. Man hade ju blivit uppmanad i media att man fick inte titta på solen och de här förändringarna med blotta ögat, för det var farligt. Utan man skulle titta genom sotade glas. Men de var ju som kladdiga och man blev svart om fingrarna och så. Så pappan hade ju så att säga sotat de här genom att exponera glasplåtarna. Och vi kunde se de här förändringarna på solen. På radion inne i huset så hade man gjort direktsända reportage om solförmörkelsen. Men det gick ju inte vi in och lyssna på. För det var ett otroligt vackert och fint väder den här dagen. Men det var lite kusligt då när det bara blev mörkare och mörkare. Till sist så slutade fåglarna att sjunga och ja, det kändes lite skumt. Men mamma hade ju berättat om det här, för hon minns det ifrån Sofumörkes 1945 att det blev ganska tyst när det blev mörkt. För fåglarna vill ju inte ha så mörkt. Så att vi var förberedda på det. Och pappa, han hade ju då sin Bellkamera och han tog bilder då på de här glasplåtarna och fick en serie av solens förändringar under den här förmörkelsen. Och de där bilderna, de blev väldigt bra. Och pappa fick mycket beröm för de här glasplåtarnas projektioner. Några dagar senare, den 3 juli, så gav Elvis Presley ut sin absolut första skiva, It's All Right. Och nu spelar vi den och sen lämnar jag över ordet till Kjell-Erik som ska ta över stafettpinnen. Elvis Presley sjunger It's All Right.
That's all right for you. That's all right, Mama. Just any way you do, that's all right. That's all right. That's all right, Mama. Any way you do. Well, Mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that gal you fooling with, she ain't no good for you. But that's all right. That's all right. That's all right, Mama. Anyway, do.
Ja, nu är det min tur att presentera mig själv. Det har kören gjort, men jag sitter tillsammans med Gun-Marie, mest känd som Gunsan. Och det jag ska berätta, det började 1962. Vi var på Folkets park för att lyssna på Lill-Babs. När någon av oss fick idén att bjuda hem dem till Ulf Östrands lägenhet på en efterfest. Lill-Babs med orkester tackar jag. Och det blev en lyckad efterfest. Och vi fick en blodad tand. Vi fortsatte därför att senare bjuda in Charlie Norman med orkester. Även Lars Lundar var med den gången. Och sen fick vi idén att bjuda in Knäpp upp revyn. En musiker i stan, Nisse Wallin. Han kände killarna i deras orkester. Så han ringde upp dem och de tackade jag. Jag minns att jag hämtade en billast med artister för att skjutsa dem till Östrands lägenhet som låg på Storgatan ovanpå järnaffären. Med i bilen fanns Birgitta Andersson, Lill Lindfors och jag tror även Britt Ekland, senare Sellers. Det var snygga brudar. Knäpp upp revyn gästade sedan Ulf Östrand både 1963 och 64. Men Ulf hade noterat att tjejernas stilettklackar gjorde avtryck i parketten när vi tvistade. Nu var det så att E4 skulle få en ny sträckning genom stan. Och det krävde att Östrands järnhandel revs. Så därför så flyttade både järnhandeln och familjen till andra sidan E4. I de nyrenoverade bostäderna så ville naturligtvis inte familjen att ha golven förstörda. Varför vi 1964 bestämde att alla skulle ta av sig skorna. Påver Rammel var själv med på efterfesten, även han utan skor. Året efter kom Povels succélåt Ta av dig skorna. Låten skrevs av Beppe Wolgers. Men Povel skrev själv första versen och som vanligt musiken. Och vi som var med, vi är naturligtvis helt övertygade om att vi inspirerade Povel till den här låten.
Ta av dig skorna, ta av dig skorna, ta av dig skorna. Varje gång du tar av dig skorna så medger att det känns skönt. Det betyder att apan i dig har än en framgång rönt. Fantastisk dröm om min förvåning när jag plötsligt förstod. Dröm om min förvåning, den bananen var god. När du finner din rätta partner, det gäller kvinna som kar. Märker du hur det räcker lätt i den lilla svans du har. Oh, fantastisk dröm om min förvåning när det hela stod klart. Allting, allting, allting blev så underbart. Underbart är att bara sitta still i ett träd och glo. Underbart är att lägga sig och sussa på maten. Underbart är att gifta sig och bilda ett eget bo. Följande de ursprungligaste prejudikaten. Jag dröm om min förvåning, det är den dröm som är bäst. Tänk på det när du tar skorna av härnäst.
Ta av dig skorna, oh,
ja, 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 ja.
Ta av dig skorna,
oh, ja, 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 ja.
Ta av dig skorna. Sköna kvinnor tar av sig skorna i dunklet under ett bord. Tog soldaterna av sig skorna så blev det inga mord.
Fantastisk dröm om min förvåning, den är fruktansvärt stor. Jag såg hela FN, alla saknade skor.
Äpplet faller med sorgsna dunsar och bladen singlar från träd.
Själv jag lever så sorglöst skolös fast timmen verkar sen. Fantastisk dröm om min förvåning, gud var lätt som en sky. Varje lycklig morgon glimrar världen ny.
Underbart att ha hustru, för hon finns hos mig varje dag. Vi kan älska när helst vi vill, så ljuvligt och praktiskt. Den hon bara vill leva för är lyckliga, glada jag. Jag är din och kan ge dig barn, det är väl fantastiskt. Så dröm om min förvåning, det är den dröm som är bäst.
Utan skor så blir ditt liv en häpen fest.
Ta av dig skorna,
oh, ja, 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 ja.
Ta av dig skorna.
ljuva barfota dagar leker människorna med varann. Dricker, skrattar och dansar till en strömbäst orkester.
Roles man är en troles man, men bäst är en skoles man. Lycklig, fri och ursprunglig tar han kärlekssemester.
Så dröm om min förvåning, det är den dröm som är bäst.
Tänk på det när du tar skorna av härnäst.
Ta av dig skorna,
oh, ja, 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 ja.
Ta av dig skorna.
Jag heter alltså Gun-Maria Östlund, kallas för Gunsan, och med mig i studion har jag Bo Westby Gren. Känd profil i Övik. Teckningslärare har jag haft
på Genusskolan. Ja, det är riktigt.
Ja. Och konstnär, kossör, ja, allt möjligt. Hur som helst, jag tänkte berätta för dig ett minne från 1968. Jag hade flyttat till Gävle, hade börjat sköterskeskolan. Och tyckte ju att jag var ute i vida världen då. För jag hade knappt varit söder om Gästa. I alla fall, på skolan, där bodde vi på internat. Så att vi bodde i korridorer och det var rum i rum i rum i rum. Och det bodde ju en tjej i varje rum. Och vi fick en otrolig sammanhållning i korridoren. Det var ju en vakt som satt nere dygnet runt och som slussade in och
låter
besökare.
Spännande.
Ja, det var väldigt. Och var det någon besökare som var lite sen så ringdes det ju upp och sa: "Jaha, fröken Berglund, jag har inte sett att ett besök har gått hem." Ja, två minuter över klockan 22. Ja, hur som helst, det var inte det. Som sagt, var vi tjejer i korridoren hade en jättebra. Vi gick i samma klass då. Väldigt fin sammanhållning. Vi läste tillsammans och vi åt tillsammans. Vi var ute tillsammans och roade oss och hade riktigt trevligt. Och sen hux flux så var det någon av tjejerna som fick en idé. Ska vi fara till Italien 2 veckor på semester innan vi börjar sommarjobba? Mm. Ja! 4 stycken var vi som slog till. Vi sparade och studielånet och knövla ihop då till resan. 890 kronor kostade 2 veckor, hel pension. Rimmen i Italien.
Det var rimligt pris.
Det var rimligt pris. Ja, och vi åkte med Braten Safe, ett norskt flygbolag. Och drog iväg då i mitten på juni till Rimini. Och allting som man hade drömt om och fundera ut hur det skulle se ut och hur det skulle dofta och hur det skulle vara vackert och havet var alldeles blått och det blommade överallt och det var så fantastiskt underbart. Vi delar rum 2 och 2. Gunilla heter min rumskompis. Vi hade sällskap i Sverige så vi hade lite andra intressen än de andra 2 som bodde ihop som heter Jill och Eva. Ja. Men i alla fall, vi var uppe på morgonen och åt frukost och så ut på stranden och så pressade vi ett tag och så hyrde vi cyklar. Bland annat så cyklade vi upp till San Marino och ganska långt var det och tillbaka. Och vi var på utflykter och vi hade hur roligt. Jag kommer inte ihåg något att vi skrattade hela tiden. I alla fall, vi var ju ute på kvällen också på disco. Och så bar det sig inte bättre än att Jill, den ena tjejen, träffa en kille som heter Roberto.
Oj!
Och ljudmusik uppstod, skulle man kunna säga. Kär som en klockarkatt, någonting. Hon hade bara ögon för den här karen och han bara för henne. De var så kär så att de var en helt annan värld. Så att vi andra fick ju hitta på annat de kvällarna och hade ju trevligt på vårt vis. Ja, men visst. Och vi gick ju då. Det där var, tror jag, i början på andra semesterveckan. Och de följde ju med oss naturligtvis ut då och så på disco och ut och åt på kvällarna och så. Och hur som helst så skulle vi fara hem. Och det var, alltså hon var så deppad. Hon var så deppad. Tårarna sprutade. De sprutade från det vi lämnade hotellet tills vi klev på planet. De sprutade hela vägen ända till
Arlanda. Vad tror du det?
Alltså hon var så deppad. Hon grät säkert ett par veckor efter också. Och då skrev de till varann. Och det tog ju sån tid när breven kom fram. Och italienska postverket är väl kanske, jag vet inte hur det är nu, men då i alla fall hade inte bråttom på något vis.
Nej.
Men hur som helst, de hade ju kontakt i alla fall. Och så bestämdes det att vi fyra skulle fara igen. Mm. År efter. Ungefär
till samma ställe.
Till samma ställe. Mm. Mest då på grund av att Jill skulle få träffa den här Roberto.
Mm.
För hon var ju då så lycklig. och såg ju fram emot det här så otroligt. Ja, vi får samma tjejer. Och samma veckor och landa i Rimini. Och där står ju Roberto i flygplatsen. Och de kastade sig om halsen på varann. Och allting var så underbart. Och så for vi iväg till hotellet. Var kanske att ta i det. Det är ett litet pensionat. Det var kanske en 8 rum eller någonting. Ja, och så checkar vi in där då. Och så stack hon och han iväg. Och än idag förstår jag inte hur vi kunde tillåta att fara med praktiskt taget vilt främmande kar. Mm. Och hon var borta, flera nätter. Bodde på någonstans. Mm. Och kom tillbaka. Vi var lika kär i varandra. Det var så underbart allting. Och hon hade nästan börjat planera hur hon skulle läsa italienska och flytta till Italien. Och det var så långgångna planer och lycklig, så otroligt. I alla fall så gick det ju en vecka och så... Eftersom vi var väl inte ute så mycket på nätterna utan vi var ganska morgonpigg. Mm. Gunilla och jag då, vi gick ut, det här var på en söndag morgon, förmiddag. Gick ut och promenerade lite grann och så åt vi lite lunch. Och så fortsatte vi promenaden och så kom vi till en kyrka. Och utanför den kyrkan så står en bil som var alldeles fullt prydd med blommor, vita blommor, jättevacker.
Mm.
Men säg att Gunilla, vi stanna och kolla vad det är för någonting. Det var mycket folk utanför kyrkan. Och så vi stannade till där och tänkte att det här blir ju lite spännande och kul. Ja, och vem kommer ut ur kyrkan, nygift och grann, om inte denna Roberto. Och trippande bredvid kom nygifta söta frök italienska tjejen som han hade gift sig med. Och det kastas konfetti och det var hurrades och det var så glatt och härligt. Och så fick han syn på oss.
Ja.
Det började, och jag började irra med blicken och skulle kolla om han såg. Hon är väl inte här, Gille? Är det bara de där två?
Mm.
Och jag upp med kameran för jag tänkte, här gäller det att skaffa bevis.
Ja.
Hon kommer aldrig att tro oss.
Nej.
För hon var ju så tvärsäker på att det här var största och enda kärleken. Så vi tog några kort där och jag såg att han blev stressad och ville ju så fort som möjligt ta in i bilen. Och så hoppade de in och så for de. Och Gunilla och jag, vi satt oss på en parkbänk där och sa, hur ska vi lägga upp det här?
Ja.
Utan att knäcka.
Mjukt sätt.
Ja, precis. Utan att knäckarna fullständigt. Mm. Så vi gick, det finns inget sätt. Det fanns inget sätt i alla fall, kände vi. Utan det är bara att vara rak och säga att nu är det bara så här. Ja, hon trodde ju oss inte naturligtvis.
Nej.
Nej, men att, ja men vi försöker kontakta. Nej, hon fick ingen kontakt. Och han dyker heller aldrig upp något mer naturligtvis.
Nej.
Så då grinar ju hon då hela den veckan. Så vi fick turas om. Hon vägrade kliva ur sängen. Hon bara låg där och var ledsen. Så vi fick turas om och vara med henne. Och så de andra två gick ner på stranderna. Och så upp igen och så byttes vi av. Och så, för vi tyckte inte vi kunde lämna den ensamma.
Nej, det kanske var för farligt.
Ja. Ja, och sen så grät hon ju hela vägen i flygplanet.
Det gjorde hon ju förra gången. Då.
Ja, precis. Exakt samma. Ja. Av olika orsaker. Ja, och så sen så, ja hon var ledsen i flera veckor så här. Men,
ja.
Då är det ju så att kärleken är ju evig, sägs det.
Ja,
men föremålen
växlar.
De växlar. Så att hon träffar ju då sedermera en man som hon gifte sig med, som också heter Bosse förresten.
Mm-hmm.
Och är fortfarande gift. Hon har två vuxna barn. Hon har för några år sedan blivit farmor. Och hon bor i Skutskär. Och vi har ju fortfarande kontakt.
Ja, ja.
Och vi har ju skrattat många gånger åt det här minnen. Den där ungdomsförälskelsen som man trodde var det enda.
Ja, men han var bedräglig, Roberto.
Men så mycket hemskt.
Ja.
Hur man kan göra mot en annan människa.
Ja.
Ja, men det fick ju i alla fall ett lyckligt slut på ett vis. För hon träffar ju sin Bosse.
Ja.
Och hon, ja, är ju kär fortfarande, vad jag kan förstå.
Ja.
Det var min lilla sommarberättelse. Där, ja. Både tragisk och hemsk och sorglig och lite rolig.
Ja, visst var den det. Och dramatisk.
Och dramatisk. Och vad spelar man då? Jo, Più bella cosa med Eros Ramazzotti.
Sei diventata la mia re di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te e un briciolo di pazzia. Ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia. Ricordi la volta che ti canta subito brivido, sì, ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole mestiere perché che porto qui dentro di me. Saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole però. Lavoro di voce, lo sai, cantare d'amore non basta mai, né servirà di dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi, grazie di esistere.
Visst var det en härlig historia som Gun-Marie berättade om nere i Italien. Jag heter Bo Westberggren och jag får väl nu berätta lite grann då om mina vedermödor på windsurfingbrädan. Jag trodde det skulle vara lätt att segla med en windsurfingbräda. En del kallar det därför fattigmans segelbåt. Jag som seglat sedan barnsben med båtar, mycket stora som mycket små. Men det är inte så lätt som man kan tro. Upprinnelsen till det hela tar sin början ner i en lagun på Mindanao, nära den filippinska staden Davao. Det hade brädor till uthyrning där nere och jag frågade om jag fick pröva på. Har du seglat på en sån där bräda förut, frågade uthyraren. Nej, sa jag, men jag seglar på det mesta och med det mesta. Ja, men då kan jag nog inte hyra ut till dig, för nu under ebben är det för grunt in i lagunen. Och då måste du segla utanför revet och där är det ganska gott om hajar. Så det blev ingen segling där inte. När jag kom hem köpte jag en bräda med segel. En begagnad bräda av Lasse Fors. Han hade windsurfingskola i Gullvik. Men jag kunde inte montera seglet. Jag hade ju inte gått i skolan. Så jag fick hjälp av B.O. Lindgren, grannen som just gått där. Och han visade mig hur jag skulle fästa bommen vid seglet. Familjen satt på klippan när jag för första gången skulle ge mig ut på brädan. Och du som sa att du kunde, gastade dem när jag agerade tepåse ute på böljan den blå. Upp och ner, upp och ner, upp och ner. De fick sig många goda skratt den kvällen. Jag kom inte iväg många meter. Trägen vinner. Efter första färden 275 meter fram och tillbaka till Skagskajen på andra sidan viken gav jag mig själv en egenhändigt tillverkad medalj. Uppmuntran är ju trevligt att få. Och får man det inte av någon annan så kan man ju uppmuntra sig själv. Några dagar senare fullbordade jag nästan seglatsen runt grunnet och hem till bryggan. När Per, pojken min, kom körande lite för nära med aktersnurran och dränkte mig i vågskvallet. Då låg han pyrt till. Tränade dock målmedvetet vidare så mycket att jag fick tennisarm på bägge armarna. Då skaffade jag mig gördel, sele och krok att hänga i för att minska belastningen. I slutet av den sommaren seglade jag min första tävling med ÖSS windsurfingsektion vid Nygänget i Bäckfjärden. Jag blev naturligtvis sist. Men skam den som ger sig. Skaffade mig en ny bräda under vintern, en tävlingsbräda, Järvinen 385, division 1. Trots att ingen ännu hade någon båt i sjön så startade jag nästa säsong i Skagshamn i april. Just när isen just delat sig vid Langkallen och det fanns en smal korridor att åka ut till öppet vatten. Tränade vändningar runt isflaken iförd torrhuva, torrdräkt, torrhandskar och torrskor. Båtsmannen på fyrn, Folke Johansson, kom ner på Skagskajen och skrek: Bosse, Bosse, he hemde, du kom och dränkte. Det gjorde jag inte. Var på brädan ett par timmar mest varenda dag, till och med när inbjudna gäster hade anlänt, vilket Maj-Lis definitivt inte tyckte om. Sista träningsturen det året i början av december snöade det på mig och träningskompisen Stig Westman utanför Skags fyr. Naturligtvis gjorde jag framsteg. På skolbrädan kunde jag segla till slut på högkant, backa, snurra runt och göra den svåra propellen. Det var som att dansa på brädan precis lika lätt som det var att dansa på golvet hemma i vardagsrummet. Tack vare att jag tävlingsseglat i båt så mycket började jag vinna den ena tävlingen efter den andra. Visste alla finesser och knep. det där om överlappning, säkra lä, täckning, styrbordsregeln, regeln, running, närmast märke och mycket annat. En onsdag kväll borta i Bäckfjärden vann jag 3 delseglingar på raken vid 53 års ålder. Efteråt sa några 18-åriga medtävlare tillräckligt högt så jag hörde det. Hörru du, det var en väldans fart på gubben ikväll. Köpte sen i Karlstad av dåvarande världsmästaren Davidssons pappa en specialkonstruerad tävlingsbräda. En rundbottnad division 2. Skitsvår att manövrera och segla med. Det var som att balansera på en stock, men det gick otroligt fort. Få han med. Tränade under några korta perioder på vintern i varmvatten på Kanarieöarna och nere på Sri Lanka. Så efter en lyckad tävlingssäsong vid 56 års ålder fick jag en riktig överraskning. Jag fick en inbjudan från Svenska Brädseglarförbundet att under tidig vår få delta i landslagets träningsläger i Alcudia på Mallorca. Och gud vad jag blev smickrad. Jag är det än idag. Landslagsuttagen till ett träningsläger. Men ändå, efter moget övervägande ringde jag ner till deras kansli i Stockholm. Sa vem jag var och frågade sedan, har ni mitt födelsenummer? Nej, det har vi inte, sa den kvinnliga rösten. Ja, det är 330914, sa jag. Jag är 56 år. Oj då, sa hon, så där mycket. Ja, sa jag, jag är otroligt smickrad av ert erbjudande, men jag tycker nog ändå att ni ska skicka dit någon som är lite yngre. Och det gjorde de. Grattade för övrigt helt nyligen min släkting John Vesper till 90 år. Då frågade han bland annat, Bosse, hur gammal är du egentligen? Ja, jag är 83. Jaha, sa han, inte mer. Nu är det vår och sol, vind och försommar igen. Nu lockar konstigt nog känslan för brädan igen och känslan för windsurfing igen. Kan nog segla den, men har nu protes i höft och knä plus gravartros i höger vrist. Det där ger begränsningar i rörligheten, så råkar jag falla i vattnet efter en överraskande vindby, något som ofelbart händer ibland vid windsurfing, så vet jag inte om jag kan kravla mig upp på brädan igen. Per, sonen min, han får väl följa efter med lillbåten. Vi får väl se. Och med det så vill jag att vi spelar Vind i seglen med Ove Linds orkester.
Nyss var det blekes och seglen det levade strax innan vi lade ut förstås. Nu när vi sticker är dukarna revade, nu blåser Kajsa för oss. Vind i seglen, så det känns ut i kryss och läns. Vind i seglen, spända skot ute med och mot. Känn hur brisarna ökar friskar, se hur standarten sväller och fiskar. Vind i seglen ska man ha om det ska gå bra, och det har ju du och jag. Ja, i kärlekens kryssning där havet är blått, vind i seglen har vi fått. Vågorna rullar med gäss upp på topparna när det mot Kanholmens fyr vi styr. Bovattnet stänker de glittrande dropparna in över sitt rum dyr. Vind i seglen, sålet känns ut i kryss och läns. Vind i seglen, spända skot ute med och mot. Känn hur brisarna ökar och friskar, se hur standarten sväller och piskar. Vind i seglen ska man ha om det ska gå bra, och det har ju du och jag. Och i kärlekets kryssning där havet är blått, vind i seglen har vi fått. Vind i seglen, så det känns ut i kryss och läns. Vind i seglen, spända skot ute med och mot. Känner brisarna ökar och friskar. Se hur standarten sväller och viskar. Vind i seglen, ska man ha om det ska gå bra. Och det har ju du och jag. Ja, i kärlekens kryssning, där havet går blått. Vind i seglen har vi fått.
Och nu läser Görel Brattström dagens novell av Birgitta Lindqvist, I nöd och lust.
Jag heter Görel Brattström. Jag ska läsa en novell av Birgitta Lindqvist ur hennes samling Kinesisk ask. Den här novellen heter I nöd och lust. I en landsortsstad i den amerikanska mellanvästern firades under ett och samma år två märkliga bröllop. Låt mig börja med Kim och Joe. De var båda födda och uppväxta i den lilla staden där majsfälten växer högre än husen och huvudgatan ser ut som kulisser i en västernfilm. Kims och Joes familj var grannar och vänner. De var båda yngst i en syskonskara på 5 barn. De hade gått i samma klass än småskolan, men det var först som freshmen i high school som de började ha dates med varandra. Till slut visste alla killar att det inte var någon idé att fråga Kim om en date. Hon var alltid ute med Joe. När de båda gick i sista klassen började familjen att tala om giftermål. Det hade de inte gjort förut eftersom det var en självklarhet. Under deras sista skolår tog bröllopsplanerna konkret form. På försommaren hade förberedelserna kommit så långt att datumet var utsatt för bröllopet. Alla kläder var sydda och bekanta hade fått deras bosättningslista så att ingen skulle köpa samma bröllopspresent. Allt var planerat in i minsta detalj. Ett par dagar före bröllopet var allting klart. Den vita spetsklänningen med långt släp hade kostat en förmögenhet. Brudgummens frack var måttbeställd och himmelsblå. De båda familjerna hade låtit sy upp gammelrosa fotsida volangklänningar till kvinnorna och mörkblå kostymer till männen. Till utrustningen hörde hattar, handskar, skor och väskor som specialbeställts hos skräddare och skomakare. Blomsterdekorationerna för damernas klänningar var små mästerverk och inbjudningskorten var sirligt tryckta med foto på Kim och Joe som spädbarn. Inbjudningarna var redan utskickade till flera hundra personer i dubbla kuvert plus svarskort. Ingen tackade nej. Den sista kvällen före bröllopet satt Kim och Joe i den gamla hammocken vid Mokita River och såg på motorbåtarna som dundrade förbi i skymningen. Det var nog finare förr när indianerna gled förbi med sina tysta kanoter, sa Joe. Jag hatar båtar sedan du fick veven i tinningen när du skulle hissa upp vår motorbåt. Jag trodde du skulle förblöda och tänkte att om du dör så vill jag också dö, sa Kim. Joe tittade på flodens mörka vatten. När jag var liten bodde jag hos min faster på somrarna en bit längre ner vid floden. Där levde hon ensam med sina två retrieverhundar och en svart katt. Varje kväll satt hon framför brasan med katten spinnande i knät och hundarna vid sina fötter. Det såg ut som en bild i en sagobok. Så en kväll, den sista sommaren jag var hos min faster, för hon dog sen till hösten, satt hon som vanligt vid den öppna spisen med katten i knät och hundarna vid sina fötter. Jag tittade på henne genom fönstret. då hände något fasansfullt. Den ena hunden, den gamla hannen, rusade upp och borrade sina vassa tänder i kattens nacke. Katten, som var totalt oförberedd, hade inte en chans. Hunden bet helt enkelt nacken av katten, och när min faster såg att det fortfarande fanns liv i henne men att hon inte kunde räddas, slängde hon katten i väggen så att det rann blod på tapeten. Jag stod stel av skräck utanför fönstret. Min faster gick fram och tillbaka framför elden med händerna för ansiktet och kved. Hundarna morrade och visade tänderna. I 10 år hade katten legat och spunnit i kvinnans knä och hundarna vid hennes fötter. Det började bli fuktigt vid floden och den råa luften smög sig upp i hammocken. Usch! Varför berättar du en sån hemsk historia? Det har du aldrig talat om förut. Jag som trodde att jag visste allt om dig. Kom så går vi in, sa Kim och rös. Kims mamma tyckte att de skulle gå och lägga sig så att de skulle vara utvilade till bröllopet. De sov ännu i skilda rum. Metodistkyrkan i rödbrunt tegel lyste som en ädelsten i solen den där lördagen när Joe och Kim skulle gifta sig. Inuti var den smyckad med rosa och blå blommor. Hundratals rosor låg strödda över kyrkbänkarna. Brudmarschen dånade, alla grät och bruden fördes upp för gången av den stolte fadern. 2 små guldlockiga brudnäbbar bar slöjan. Prästen var stor och bullrande. Han ställde de frågor som alla redan visste svaren på. Tager du denna, att älska henne i nöd och lust? Och Joe svarade ja. Så skulle brudgummen kyssa bruden. Det var då som alla såg det, men ingen låtsades om det. Joe hade vita gymnastikskor på fötterna till sin blå frack. I denna harmoni av färger i blått och rosa lyste det som fyrljus. Prästen höll ett vackert tal till de unga nygifta. Det handlade om det lilla ordet och, som alla slänger omkring sig hur som helst. Hur viktigt detta ord är i man och hustru. Utan detta lilla ord skulle det inte vara ett. Och markerar en förening av 2 jämlika krafter. Och är ett bindeord som Jesus har instiftat i nattvardens bröd och vin. Prästen trasslade in sig i metaforerna, men ingen lyssnade. Allas uppmärksamhet var riktad mot gymnastikskorna. Till sist sa prästen att och är som tröskel mellan 2 rum. Den skiljer och förenar, och när man står på tröskeln ser man båda rummen lika vackra och ljusa. Efter dessa slutord nickade hela församlingen bifall. Amen. På trappan slängdes risgryn och rosor över brudparet och fotograferingen varade i mer än 1 timme. Bröllopsmiddagen var magnifik, men folk sa aldrig ett ord om den. Dagarna efter bröllopet pratades det mycket, men inte om middagen. Det viskades bara om en enda sak. Kim och Joe hade dansat hela kvällen och sedan skjutsats till motellet där de skulle fira bröllopsnatten. Hur den natten hade varit vet ingen. Men när Kim vaknade på morgonen var sängen tom. Joe var borta. Bara avtrycket av hans huvud fanns kvar på kudden och den blå fracken. Brudgummen och gymnastikskorna var borta. Ingen fick någonsin veta vart han tog vägen. Det andra bröllopet ägde rum i slutet av året när Diana och Dave gifte sig. De var inte unga längre, de hade båda fyllt 40, men de hade träffats för länge sedan. Så här gick det till. För 20 år sedan stannade Dave av en ren slump, eller helt enkelt för att han var hungrig, för att äta en bit innan han for vidare till Des Moines där han studerade. Han satt på kaféet och kände att någon tittade på honom hela tiden. Plötsligt kom en kvinna och satte sig mitt emot honom. Hon såg honom rakt i ögonen och sa: "Jag heter Diana, får jag sitta hos dig?" Han hann inte svara förrän hon hade berättat hela sitt liv för honom. Att hon växt upp i den lilla staden som hon hatade, att hon var gravid och av sina föräldrar tvingades att gifta sig med barnets far. Men allt var ett misstag och hon ville försvinna eller dö. Ju mer han hörde, desto mer ville han veta. Han frågade och hon svarade och det löpte en kärlekstråd mellan deras munnar. Det flätade en väv mellan dem. Dave visste inte om det gått 20 år eller en sekund. Han hade aldrig känt så tidigare. Att tiden inte hade någon betydelse. Att den upplöstes och blev luft. Han älskade denna kvinna som han just hade träffat men som han tyckte sig alltid ha känt. De blev utkörda från kaféet på gatan som låg öde. De satte sig i hans bil och fortsatte prata. Hon frös att hon skakade, drog tröjärmarna över händerna. Han kysste henne. Jag älskar dig, Diana. Jag kommer aldrig att älska någon annan. Men jag får inte leva med dig nu. Jag kan inte ändra på det dina föräldrar har bestämt. Nej, pappa skulle skjuta ihjäl dig om du bara närmade dig huset. Jag vet det och jag har ingenting att komma med. Och jag kan inte ta med dig. Du måste stanna här och ta hand om ditt barn. Dagarna före Dianas och Daves bröllop gick det många olika berättelser om vad som egentligen hände sedan. Det mest trovärdiga var väl Dianas egen, men också den har sina variationer. Att Dave och Diana blivit förälskade i varandra var det ingen som tvivlar på. Det var ingenting konstigt med det. Men det var fortsättningen av historien, ett slags utplåning av tiden som var det märkvärdiga. Enligt Diana hade Dave sagt: om exakt 20 år kommer jag tillbaka, samma plats, samma tid. Då vill jag gifta mig med dig. Diana skulle då ha svarat: jag kommer att stå här och vänta. Under 20 års tid hade de ingen kontakt med varandra. När Diana berättade hemligheten för sin bästa vän skrattade hon och tyckte att det var en romantisk historia som Diana borde skriva ner och skicka in till en veckotidning, men som hon absolut inte skulle tro på. Det märkliga är att Diana gjorde precis tvärtom. Hon trodde på att Dave skulle komma tillbaka. De 20 åren gick fortare än någon av dem kunde ana. Dave var gift en tid med en studiekamrat och hade en son. Nu var han skild sedan flera år. Diana var också skild och hennes son hade börjat studera i Des Moines. Dagen närmade sig. Caféet var för länge sedan nedlagt, huset rivet och där var nu en modern hamburgerrestaurang. Diana hade veckor i förväg köpt och valt mellan olika klänningar, men när dagen kom glömde hon att byta om och gick huvudgatan fram i sina slitna jeans. Väninnan hade försökt säga till henne att det var bara fantasier, att hon hellre skulle komma hem till henne och äta middag. Men Diana var övertygad om att Dave skulle stå där. Hon trodde att han skulle se ut precis som för 20 år sedan. Det gjorde han inte, men han stod där. Tiden rullades ihop till en eldkula och kärleksväven mellan deras kroppar lyste. Bröllopet stod i samma kyrka som Joe och Kim hade gift sig i. Det var inte alls mycket folk. Daves familj bodde för långt bort och hennes föräldrar ville inte vara med. Där satt kyrkokören och Dianas arbetskamrater och några nyfikna. Röda rosor vid altaret och röda rosor i hennes brudbukett. Det var samma präst som vigde Kim och Joe, men han talade tyst och lågmält. Han stod i ljuset från deras ansikten och ställde de frågor som de väntat på i 20 år. All deras längtan låg samlad i svaret. Tager du att älska i nöd och lust? Ja. Visst pratades det en del i den lilla staden om den lyckliga återföreningen, men det underliga är att redan efter ett par dagar hade alla glömt brudgummen som kom tillbaka, medan alla mindes brudgummen som försvann. Ingen vågar flyga rakt in i solen.
Om du någon gång skulle gå neråt stranden och det var en solig dag och du råkar se mig, skulle det kunna hända att du tog samma väg som jag? Då var det helt okej, jag väntar på dig. Ja, det var helt okej, jag väntar på dig. Ja, du får tro mig eller ej. Går du då bakom mig, får du öka på stegen eller ropa, vänta ett slag. För vi vill väl alla att just sånt ska hända och att vi kan ta sällskap ett slag. Se båtarna gunga, det
Ligga på en brygga och se båtarna.